veckans reportage.
Idag har Helsingborgs taltidning den stora äran att ta med oss Helge Skog. Välkommen till Helsingborgs taltidning.
Tack så mycket.
Vad är det som gör att du är här i Helsingborg? Du bor ju inte här.
Nej, jag kom med flyget från Stockholm för några timmar sedan. Ja, det är för att jag ska uppträda på Soppteatern här på Helsingborgs stadsteater. Med ett litet program där jag berättar om mitt liv i teatern. Som började någon gång på 50-talet. Och håller på att ta slut nu kan man säga. Så jag har lite olika minnen och sånt. Och jag kallar programmet för Helge Skog larmar och gör sig till. Vilket är ett citat ifrån Macbeth av Shakespeare.
Man kan väl säga att det här med soppteater, det hade inte varit någonting utan dig.
Nej, det var jag som hittade på det faktiskt. På Stockholms stadsteater 1989. För där hade vi plötsligt ett utrymme över. En glipa. Både i tiden och rummet. I rumtiden. En liten lokal som låg också var lokal för två av de större scenerna. Det gjorde att man kunde inte spela det på kvällen för det var utrymningsmöjligheter. Så brandkåren tillät inte att man spelade det på kvällen. Då var det foyer för de andra scenerna så där satt man och drack kaffe och läsk och sådant. Så det gjorde att den där lokalen var väldigt lämplig. Och det var, från början var det bara 100 platser men sen utökade vi det till 135 platser. Och det var en väldigt närhet till publiken. Och jag har alltid varit road av det där med direkt kontakt med publiken. Och så, samtidigt så var det en omorganisation av Stadsteatern så de olika scenerna skulle få olika konstnärliga ledare. Och då blev jag ledare för det som hette övrig verksamhet som föll mellan stolarna liksom. Och då fick jag på prov börja med den här soppteaterverksamheten. Det var många som sa så här, men herregud, spela teater mitt på dagen. Det är väl ingen människa som har tid att gå på teater mitt på dagen, var det många som sa. Men då hade man inte riktigt följt med i utvecklingen för nu har folk flextider och en del är lediga flera dagar i veckan. Och många pensionärer som inte tycker det är roligt att åka in på kvällen till Stockholm och sådär. Så att det fanns en publik för det men det dröjde lite innan den hittade till oss. Så vi fick gå ut på gatan där och ropa i megafoner och sådär, kom till soppteatern och sånt. Men senaste, vad det kan vara, 20 åren så har vi varit utsålt nästan jämt.
Var hittade du uppslaget till det här med soppteater? Hade du tagit inspiration från något annat ställe som hade något liknande? Eller var det helt och hållet din egen idé?
Ja, det var faktiskt min egen idé. Jag var för och tittade på olika lunchteatrar och sådär som fanns i London. Men då var det i allmänhet så att man först åt och sen så förflyttade man sig till en annan lokal. Men här var grejen att det var samtidigt. Klara, eller Stadsteatern. Klara teatern som det heter förut, det ligger ju så bra till att det är väldigt många som arbetar i närheten. Riksdagen, massa reklambyråer. Så vi hade en publik som bara var på 5 minuters avstånd kanske. Det var de vi ville skulle komma. Och sen så småningom så kom det pensionärer också i stora skaror just därför att det var skönt för dem att gå ut mitt på dagen för de var rädda att gå ut på kvällen. Men ja, så småningom blev det väldigt populärt så hade vi då. Det var inte bara det att man bjöd på soppa först, det var också det att vi hade en soppteatervärd som hälsade publiken välkommen och småpratade lite mer om före föreställningen. Och det där har jag sett på en stand-up-klubb i New York faktiskt. Det tyckte jag var väldigt trevligt att man pratade med publiken före och efter och sen berättade man nästa vecka kommer det och det och då är ni välkomna tillbaka. Så det blev lite så familjär stämning. Sen hade vi, jag och mina kamrater, hållit på mycket med improvisationsteater. Så i början så hade vi också mycket improviserad teater under olika namn. Någonting som hette ASIFNB, aktuell samhällsinformation för normalbegåvade, hette det. Och så hade vi, ja, det var olika. Det var väldigt populärt med de här improvisationsprogrammen. Och det var också möjligheter för skådespelarna att göra några egna program. Det var många som kom till mig och sa att jo, jag skulle gärna vilja göra, jag tyckte det var roligt att sjunga. Och så gjorde de egna sångprogram. Det var andra som kom och sa att jag skulle vilja regissera någonting. Det var till och med så att teaterchefen rekommenderade någon som skulle göra en uppsättning på stora scenen på Stadsteatern. Men då får du öva dig först och sätta upp någonting på soppteatern. Så småningom växte det. Och ja, jag hade stor glädje av det. Jag tycker om den där nära kontakten med publiken.
Vissa pjäser på Klara soppteater har ju blivit rena klassiker. Och en som har blivit en klassiker med dig i huvudrollen, det är ju Aniara.
Ja.
Hur föddes detta att du skulle göra en monolog av ett Harry Martinsson i epos?
Det kom sig av att jag tillhörde Unga Klara under några år, alltså Stadsteaterns barn- och ungdomsverksamhet, där Susanne Osten var konstnärlig ledare. Och då hade hon ett program som hette Unga Klara berätta livet. Där alla, varje skådespelare, vi var kanske 9 stycken då, skulle ha 3 olika korta historier. Det fick vara som helst, det kunde vara något självupplevt, det kunde vara någon bok som man tyckte om, eller det kunde vara en tidningsartikel eller vad som helst. Och då hade jag Aniara, för att jag läste den när den kom ut och jag var 17-18 år då och var oerhört fascinerad av den här historien. Den svindlande känslan första gången man läste det här. Vi börjar långsamt ana att en rymd vi färdas fram i av annat slag än vad vi tänkte var gång ordet rymd på jorden kläddes med vår fantasi. Så den hade vi, och sen så när vi hade lagt ner det här Unga Klara berätta livet, så gjordes det en annan föreställning som jag regisserade med lite fler skådespelare som också hette Aniara. Det var för mellanstadiet. Och det gjorde Gunnar Edander som var musiker på Unga Klara då. Han gjorde musik till den. Och när allt detta var nedlagt så fortsatte vi med den här monologen. Jag utökade den lite och så lade till Gunnars musik. Så vi har spelat den sen någon gång på 80-talet tror jag. Och när Soppteatern startade så var det självklart att den här skulle komma in i Soppteaterrepertoaren. Så jag tror att det var ungefär nummer 3. Vi började med Sven Wolter som gjorde sin Sven Wolters show med fisksoppa. Det var den första föreställningen i februari 1989. Och sen har det rullat på. Tanken var att det skulle vara olika program varje dag och olika soppor. Så vi brukade säga så här, nu spelar vi den här nästa vecka också, men då är det en annan soppa och då kan hela föreställningen få en helt annan framtoning.
Är det inte roligt idag när du är ute i landet och besöker andra soppteater? För att det här med soppteater, det har ju ynglat av sig och det finns på många ställen idag. Så det måste du väl vara oerhört stolt över. Och precis nu är du ju i Helsingborg, så stolt är du väl?
Jag är väldigt stolt över det. Det är väldigt roligt. Jag tycker att det är en bra teaterform med just den här närkontakten med publiken. Skådespelare kan lära sig mycket av det. Att vara så nära publiken, att våga vara nära publiken, att se dem i ögonen. Så det är väldigt roligt. Nu har vi varit på Västerås soppteater tidigare därför att teaterchefen här råkar vara dotter till min hustru. Så det är lite svågerpolitik kan man säga. Men så jag har gjort min olika soppteaterföreställningar i Västerås och så nu är jag här i Helsingborg. Och så har jag varit på Göteborgs motsvarighet, den heter Dagens. Där har man inte soppa men olika vanliga husmanskosträtter. Så visst, det har varit trevligt.
Om du skulle berätta för folk om dig själv, lite om din bakgrund och vad du har gjort som i ditt yrkesliv, hur skulle du då lite kortfattat men innehållsrikt beskriva dig själv?
Ja. Jag kommer från en väldigt borgerlig familj. Min pappa var borgmästare i Borås och det var någonting fint att vara. Det var den högsta tjänstemannen. Så det innebar att han också hade 2 stående platser på Borås gamla teater. Och då när inte mamma kunde eller ville följa med så fick jag följa med honom ganska tidigt och se teater. Det var en väldigt speciell atmosfär på den där gamla teatern. Det luktade på ett speciellt sätt. När ridån gick upp så kom det liksom en puff ut ifrån salongen med doft av smink. Ja, det var väldigt spännande teaterdamm. Så jag blev fascinerad av det där att det fanns människor som hade till yrke att försvinna in i denna fantasivärld. Och sen började jag på något som hette Hemgården i Borås, en slags ungdomsgård, och spela teater. Det var en kamrat som lockade mig dit. Och sen när jag började gymnasiet så startade vi en teaterförening där som hette Teaterföreningen Rampljus. Och då gjorde vi ett antal föreställningar där och sen så till slut så bestämde jag mig. Jag ska bli skådespelare. Jag frågade olika människor till råds, för det fanns en liten teater i Borås då som hette Kretsteatern och sådär. Och jag köpte en bok som hette Hur man blir skådespelare. Där stod det precis som jag gick tillväga. Det var också förslag på scener man skulle göra. Så småningom så bestämde jag mig för att söka in till Göteborgs stadsteaters elevskola. Så jag läste för en skådespelare som hette Sture Eriksson. Som förresten tillhörde den första Ingmar Bergman-ensemblen här i Helsingborg. Så jag åkte från Borås till Göteborg och läste in dem där. Det var Romeos balkongscen i Romeo och Julia. Och det var Jöns i trämålning av Ingmar Bergman och ytterligare en pjäs, en text av Per Lagerkvist. Och när jag hade gått där några gånger så sa Sture Eriksson till mig, ja nu är det klart, så jag sitter med i juryn där och jag har talat med de andra i juryn och det är klart du kommer in nu. Trodde jag att han sa i alla fall. Men jag kom inte alls in. Då var jag oerhört besviken naturligtvis. Men det här var på våren och sen på hösten så var det intagningar till Kungliga Dramatens elevskola i Stockholm. Och då tänkte jag, kan väl lika gärna göra det där, inte för att jag kommer in där. Kommer jag inte in i Göteborg så kommer jag väl inte in på Dramaten. Men det gjorde jag till min oerhörda förvåning. Så då var jag 20 år när jag började på Dramatens elevskola. Det var ju väldigt spännande och väldigt nervöst. Dessa stora skådespelare som jag ibland hade sett på Riksteaterturné i Borås var nu plötsligt kollegor. Man kunde hälsa på dem i korridoren. Och ja, det var spännande. Och samtidigt så jag var ju liksom en väluppfostrad pojke. Det var inte den bästa förutsättningen för att bli en stor skådespelare. Att bara bocka och säga, ja det ska jag gärna göra. Ja visst, och sådär. Men i alla fall, jag gick ut den där i tre år var den skolan. Och man fick lära sig, ja det var fäktning och det var ballett och det var talteknik i massa olika former. Och det var teoretiska ämnen som teaterhistoria, psykologi och sådant. Och så var det också att man fick undervisning av de stora skådespelarna. Så småningom kunde man själv gå till någon skådespelare som man gillade. Så kan inte du sätta upp den här scenen med mig? Det var liksom korta scener som framfördes då på uppvisningarna. Och så gick det tre år då skulle man komma upp till teaterchefen och få reda på om man skulle bli kvar som fast skådespelare. Det blev jag inte, utan då sa Karl Ragnar Giro som var teaterchef då och skåningar, här är vi har så gott om unga pojkar på teatern så skog får sluta. Och då åkte jag på Riksteatern med två pjäser. Fick se hela landet och göra stora roller. I ett år så kom jag tillbaka till Stockholm och då ringde telefonen och då var det dramaturgen igen, Karl Ragnar Giro, som sa, ja vi har lite ont om unga pojkar på teatern så skog får komma tillbaka. Och så kom jag tillbaka och så gjorde jag en del stora roller och sen så blev rollerna mindre. Så kom det en ny teaterchef som hette Ingmar Bergman och vi kom inte så bra överens. Så det fick jag sluta igen och åkte ytterligare en turné på Riksteatern med en föreställning som Pistolteatern i Stockholm gjorde. Och det var ju något helt annat än Dramaten. Det var liksom ja, väldigt annorlunda föreställning som också innehöll improvisationer. Och sen gjorde jag några roller till och sen så ringde de från Stockholms stadsteater. Då började jag där och där höll jag på ända tills jag blev pensionerad, kan man säga. I olika grupper jag tillhörde under en tid, Susanne Ostens gäng. Men framförallt så samarbetade jag med Jan Bergqvist som var ett geni som gjorde väldigt speciella pjäser som han skrev själv. Vi gjorde till exempel en pjäs som hette Buss på stan där vi tog med hela publiken runt och tittade hur Stockholm skulle se ut. Det var när Stadsteatern fyllde 10 år och skulle alla pjäserna på de tre scenerna handla om Stockholm. Så vi hade först, spelade vi lite och jag spelade ledamot av kommunfullmäktige. Sen sa vi till publiken, nu står det 3 bussar här utanför och väntar. Nu måste vi se hur det egentligen ser ut i verkligheten. Så åkte vi runt på stan, så kom vi tillbaka igen och så diskuterades det hur det egentligen skulle bli i Stockholm. Det var just när det var de stora omvälvningarna på gång. Man rev jättestora bitar av stan, man hade den här stora så kallade riksgropen. Och det var alternativ stad som kämpade emot det här och ville bevara det gamla Stockholm. Det var almstriden och allt det där. Just då spelade vi den här pjäsen. Ja, så hade vi alltid riktiga ledamöter av kommunfullmäktige där. Så efter föreställningen så blev det en politisk diskussion med dem. Och då fick det ganska hett om öronen. Ja, så fortsatte vi och gjorde många pjäser med Janne Bergqvist. En pjäs som tog oss till Amerika. Till exempel på turné. Ja, sen kom jag till Unga Klara och var där en period. Och dessemellan så gjorde jag liksom så kallade vanliga roller också. Och så kom det in en person i mitt liv som heter Keith Johnson som var en engelsk man som hade flyttat till Kanada. Och han hade utvecklat en form av improviserad teater som han kallade för teatersport. Där olika lag tävlade mot varandra och det där blev jag väldigt fascinerad av. Så det höll vi på med några år och vi till och med tävlade utomlands och vi tävlade mot danskarna. Och så där. Det var alltså, man fick ett ämne och sen skulle man improvisera kring det. Han hade utvecklat en teori om hur man skulle göra det där med att man, det var en fråga om samarbete, det var en fråga om att vara modig och kasta sig ut i det okända och ändå lyckas få ihop en historia. Vi hade väldigt roligt med det i många år och vi spelade det sent på kvällarna på Stadsteatern. Och då kom skådespelarna ner som hade varit i sina stora roller i Shakespeare och Strindberg och så kom de ner och improviserade. Och det var, ja, vi fick en publik som var sådär som alla teatrar ville ha, mellan 15 och 25, som älskade det där. Det blev en kultföreställning. Kult att gå på soppteatern. Så småningom hakade tv på det där och så gjorde vi ett antal teatersportföreställningar för tv. Och ifrån detta improviserande så föddes så småningom Soppteatern, som också hade den här improvisatoriska delen med direktkontakt med publiken. Ja, så där har det varit ungefär. Och nu fyllde Soppteatern 25 år och nu är det väl snart 30 års jubileum snart. Och det rullar på väldigt bra. Det är väldigt roligt.
Kände du redan tidigt när du kom in på scenskolan att det här är helt rätt för mig? Här är jag hemma.
Jag kände mig inte hemma där. Nej, jag var lite blyg. Det påminner mig konstigt nog ganska mycket om lumpen som jag hade gjort året innan. Att det var en väldig hierarki så där. Och precis som de nyinryckta var längst ner i hierarkin så var de nyintagna teatereleverna också längst ner. Man skulle bocka och buga och presentera sig. Man skulle inte tro att man var något. Man kunde bli utskälld av regissörer för att man störde. Vi fick sitta smyga in och titta på repetitionerna. Men ibland som man rörde sig bara så kunde man bli utskälld av regissörerna. Ja, det var mycket med det där. Och jag tyckte att jag hade ju inte hållit på med teater alls. Jag hade ju inte några skådespelande föräldrar som många av mina kamrater hade. Och de flesta i min elevkull, vi var 7 stycken, de hade hållit på lite med teater. Och staterade på Dramaten och morsade på alla skådespelare. Rörde sig hemtamt i korridorerna där på Dramaten. Så jag kände mig lite som kusiner från landet. Men så småningom, det var egentligen först när jag började jobbade med Janne Bergqvist med den här typen av teater som jag tyckte om. Jag trodde att jag skulle bli en stor skådespelare som skulle spela alla de stora klassiska rollerna. Istället kom jag ägna mig åt mycket så kallad här och nu teater. Inte så konstnärligt högtstående, men som handlade om något aktuellt ämne och just i diskussion med publiken och sånt. Och det trivdes jag med.
Det är sånt som man kallar för lekfull teater, va? När man nästan får leka med publiken.
Ja, det kan man ju säga. Så kan man ju säga att teatersporten var väldigt mycket så. Det var inte bara att man pratade med publiken i teatersport, utan man bad ju publik komma upp på scenen och vara med. Och det var folk som sa i början, ja det där kanske går utomlands, vet du, men i Sverige har du ingen chans, ingen som vill komma upp på scenen. Men det dröjde inte så länge förrän vi tvärtom, när vi sa, kan vi få någon från publiken, så stormades vi utav ungdomar som ville vara med. Ja, så har det varit. Och sen gjorde vi massa andra saker på Soppteatern. Vi hade en gren som kallades vetenskapsteater. Och det gjorde vi i samarbete med Vetenskapsrådet till att börja med. Och sedan med andra institutioner. Och då hade vi alltid en riktig professor med på scenen. Och så spelade vi liksom sketcher och så vände vi oss till professorn och sa, kan det här vara så här? Ja, inte nu, men det är möjligt att det kan bli verklighet om några år. Så den första pjäsen handlade om genteknik. Det var 1989. Och med professor Hans Wixell. Och det där fortsatte sedan genom åren. Och de här professorerna var ju sådana som åkte utomlands och var ständigt uppdaterade på den senaste utvecklingen. Och hela det där Hugo-projektet där man skulle kartlägga det mänskliga genomet, det pågick just då. Så att vi var väldigt i tiden. Och den där turnerade vi också med och spelade i skolor och så. Sen gjorde vi ytterligare en massa pjäser på olika ämnen. Universums hemligheter till exempel. Vi gjorde en pjäs som handlade om fetma som hette Isterbuk och päronskärt. Vi gjorde pjäs om evolutionen. Ja, vi gjorde säkert en 10-12 pjäser på olika ämnen i samarbete med de här vetenskapsrådet. Det var också väldigt spännande och vi lärde oss, och de här professorerna lärde sig. De var ofta lite tveksamma i början. Ja, men jag kan ju inte det, jag kan ju bara det här lilla biten. Ja, men de fick svara på alla möjliga frågor. Till slut blev de hemtama och kunde vara roliga och prata med publiken. Intressant.
Du har ju också varit mycket på film och tv. Hur kom du in på det bildsatta mediet?
Ja, den första tv-pjäsen var faktiskt en pjäs, min första större roll på Dramaten, som vi spelade när Per Lagerqvist, Nobelpristagaren, fyllde 70 år. Då gjorde vi en pjäs som hette Han som fick leva om sitt liv, och där spelade jag en ung pojke. Och den spelade vi först in på tv med den berömde och mycket fruktade regissören Olof Molander. Och sen gjorde vi den på Stadsteaterns lilla scen. Så det var första gången jag var i tv. Sen dröjde det väl lite sist jag jobbade med Janne Bergqvist. Så gjorde vi till exempel en pjäs om Ivar Kryger. Den gjorde vi för tv, och sen gjorde vi ganska många underhållningsprogram som Janne Bergqvist skrev. Däremot har jag inte gjort så många filmer. Jag har ju gjort Ture Sventon som är adventskalender. Och då gjorde vi en film om Ture Sventon också i det sammanhanget. Och så har jag varit med i 3 utav Susanne Ostens filmer. Men då har jag gjort mera tv. Sen kommer jag ju bli tv-underhållare också, eftersom jag är med i det här programmet Parlamentet, som ju också byggde på improvisation. Och det hade ett väldigt genomslag, så då var jag plötsligt tv-underhållare. Och tack vare teatersporten så var jag med i flera sådana här lekprogram också. Och det sista som jag blev känd för, det var att jag var voice-over, speaker-röst i ett program om mat som gick på TV4 och hette Halv åtta hos mig.
Ture Sventon nämnde du. Ja. Du är ju väldigt förknippad med Ture Sventon.
Ja.
Både på att du har gjort julkalender och film, och du har även läst in Ture Sventon. Mm. Vad var det som gjorde att du fastnade för Ture Sventon?
Ja, alltså den första Ture Sventon-boken kom ut när jag var 10 år, så det fick jag i julklapp, så det var väldigt lämpligt. Jag var väldigt förtjust i språket och i det här att han, teckningarna sen hemma, han klädde ut sig, han hade helskägg, olika saker hängande på väggen i kontoret där. Det tyckte jag var väldigt roligt. Det fanns mycket av teater i det. I hans lek som privatdetektiv. Att jag sedan blev tillfrågad, det var när jag höll på att filma en serie som heter Ebba och Didrik här nere förresten, utanför Ängelholm. Och då sa de att det är telefon till dig, Helge. Och då var det från TV som frågade om jag ville vara med i Ture Sventon. Och då sa jag, jaha, ska jag göra, vad heter den där tjocka, tjocka killen då? Vad det kallas för. Skurken. Nej, du ska göra Ture Sventon. Det blev jag väldigt förvånad. För jag tyckte inte att jag såg ut som Ture Sventon. För Ture Sventon var väldigt smal och sådär, som ett streck. Så jag gick ner, jag anmälde mig till Viktväktarna. Så gick jag en gång i veckan tillsammans med några damer och berättade om vad man skulle äta och sådär. Man skulle äta. Diskuterade mycket hur stort ett litet äpple var och sådana saker. Så då gick jag ner ganska många och sen så, ja, jag vill inte säga att jag såg ut som teckningarna, men i alla fall. Så det, jag var väldigt förtjust i det, för jag tyckte mycket om och tycker fortfarande mycket om det. Jag har läst dem där, högläst för mina barn och mina barnbarn, Ture Sventon. Jag hade förmånen att träffa Åke Holmberg också, författaren till Ture Sventon, innan han dog. Det var en trevlig bekantskap. Han såg ut lite som Ture Sventon, skarpskuren och hade sådana här korta, roliga one-liners.
Då blev det också väldigt mycket uppståndelse kring den här Ture Sventon, och du blev väl mer känd.
Ja.
Och så här, hur var, om man säger så här som man säger lite grann, hur var hypen kring Ture Sventon? Ja. För är man med i en julkalender, då går man inte obemärkt förbi.
Nej. Jag minns en gång när jag råkade komma på en buss när det var en hel skolklass och då skulle alla ha autografer. Men det var ju mest trevligt naturligtvis. Och det var ju lite märkligt, för efter bara ett program så var det stora löpsedlar i kvällstidningarna. Succé för Ture Sventon. Man bedömer det snabbt alltså. Det kan bli succé eller fiasko, men jag var glad att det var succé. Och ja, just det. Det är fortfarande folk som kallar mig för Ture och sådär på gatan. Ja, det är trevligt tycker jag. Nu ligger ju saker på nätet och man har sånt DVD och sånt. Så att det bevaras ju mera än tidigare.
Vad tror du, förutom Ture Sventon, vad är det när man frågar gemene man? Vad tror du det är de mest förknippar med dig?
Det är oftast det man sist har gjort, och nu är det ju Halv åtta hos mig. Även om jag har varit borta därifrån några år, så är det ju mycket det de tänker på när de hör min röst. Men annars så är det väl, ja, det är lite olika. Nu har jag läst in några, ganska många, ljudböcker också. Så häromdagen var det flera som stannade med på gatan och tackade för olika inläsningar som jag har gjort. Det var trevligt.
Hur kom det sig att du började läsa in böcker?
Ja, de frågade mig ganska tidigt innan den här stora hypen med ljudböcker var. Det var någon som var producent på Unga Klara, så läste jag in några sagor och sånt. Och sen så med Ture Sventon så läste jag ju in minst 4 böcker. Och sen har det fortsatt med det där. Jag har fått olika priser och sånt. Det finns ju sådana priser för ljud. Taltrasten finns det något pris som jag har fått och sådär, blivit nominerad till andra priser. Det har gått lite upp och ner i ljudboksbranschen, men nu tror jag det är upp igen, för nu har man det här som heter Storytel som gör att man kan lyssna på det mesta i sin telefon. Nej, men jag har ju känt för att jag har en bra röst. Redan i skolan fick jag läsa högt och sådär och tyckte det var roligt. Och sen hade vi väldigt bra lärare i talteknik på Dramaten. Så även om mikrofonen går sönder så kan jag göra mig hörd.
Jo, det är många som har bevittnat om att du har en fantastisk röst.
Ja.
Och det måste jag hålla med om.
Ja.
Men det måste väl kännas, efter så här många år på Thalia-scen eller på Tiljerna, så måste det väl kännas fint att ändå blicka tillbaka och se att det var värt något. För du har ju fått en hel del priser också.
Ja, jag har fått. Jag har fått priser och medaljer och jag har fått kungamedaljen och sånt där. Och Stockholms stads medalj och Sankt Eriks medaljen. Visst, det har varit väldigt roligt. Absolut, jag är nöjd. Det har varit roligt.
Du kan se tillbaka på ett mycket innehållsrikt och spännande liv vid Tiljorna.
Ja, det får man nog säga. Det har det varit. Det har varit roligt och spännande. Lite upp och ner naturligtvis, men för det mesta väldigt roligt.
Om du blickar lite framåt, vad är det någonting du vill göra eller någonting? Eller tar du bara allting som en litet plus i kanten?
Jag tror nog att det är det senare som gäller. Jag gör lite små saker så här på soppteater och läser in någon ljudbok kanske och så. Men jag har inte några större planer på att göra stora roller på teatern längre. Det har jag lämnat bakom mig, tror jag.
Men får du mycket anbud om olika saker och vara med på olika, och är det svårt att säga nej, eller hur känns det?
Ja, det har varit svårt tidigare, men nu är det inte så svårt. Nu får jag inte så många anbud längre, för jag har liksom dragit mig tillbaka lite. Det känns skönt. Det kan ju finnas andra saker. Sitta hemma och läsa också, trevligt, att ta promenader i skogen och sådant.
Du gjorde ju någonting vid teater vid Siljan, någon sommarteater. Ja, det är något exklusivt att hoppa in så vid en lite större produktion.
Ja, det var roligt. Det var trevligt med Mikael Segerström och Thomas Segerström. Det var kul. Det var inte så jättesuccé, men i alla fall, vi bodde där i Tällberg i ett par månader och spelade. Sen gjorde vi den för tv också lite senare.
Ja, jag såg den själv på tv. Jag tyckte det var en rätt underlig pjäs. Ja. Men det var intressant att se den. Är det någonting mer om någon undrar Helge Skog? Kan man se honom, höra honom någonting framöver? Finns det något inplanerat?
Nej, det gör det faktiskt inte. Det gör det inte. Jag ska göra min Aniara faktiskt i Borås. Den har jag inte gjort på några år nu, men vi gjorde den ju, Gunnar Idander som har gjort och spelat musiken. Vi har gjort den i över 30 år och vi fick ett pris av Harry Martinsons sällskapet just då när vi hade spelat i 30 år. Nu ska vi göra den en gång i Borås på något som heter Navet, som är en sån här vetenskapscenter i Borås. De fyller 20 år. Jag hade egentligen inte tänkt att spela det, men Borås är min hemstad, så att då tackar jag till att komma dit. Det är om någon vecka bara. Så då får jag plocka fram den här texten. Den finns här inne i huvudet, men det ska komma ut på rätt ställe och sådär också. Och jag hade glömt min kostym på en tunnelbana. Jag tog det som ett tecken på att jag inte skulle spela den mera. Nu får jag se upp en ny kostym.
Där i Borås kan vi avslutningsvis säga också att det gjorde du också en fantastisk millenniumrevy.
Ja, det gjorde jag. Det var fantastiskt. Jag hade föreställt mig i min ungdom att jag lever så länge så att jag var med i det här millennieskiftet och kanske att jag var med i någon stor pjäs på Dramaten eller så. Men istället fick jag ett erbjudande att göra en revy i Borås. Det var ju fantastiskt, för då fick jag komma tillbaka dit. Jag hade gått en tid, så vi gjorde research, vi åkte runt i hela Sjuhäradsbygden och samlade material. Och sen så gjorde vi den här tillsammans med bland annat gästspel av boråsarna Jarl Borsén och Eva Ros. Och en gammal revykung i Borås. Och plus ensemble från Stadsteatern. Och där ingick det allt möjligt roligt. Det var improvisationer och det var spännande saker var det. Och det handlade om Borås och boråsarnas dåliga självförtroende. Man skryter inte om att man är från Borås. Så det var premiär på nyårsafton 1999. Och sen spelade vi några månader. Det var jag väldigt tacksam för. Det var väldigt roligt.
Det kan jag verkligen intyga. Jag var där och tittade. Ja. Jag tror det var 5 gånger. Jag vet inte om jag fick en tröja eller om jag köpte mig en tröja. Ja. Men jag har en t-shirt hemma med det där på, när det har viskat hål i tröjan. Men jag har en och jag har väldigt härliga minnen från tiden.
Ja,
jag pluggade ju nämligen till bibliotekarie där då. Så att, dit gick man för jag kan berätta för läsaren att ni hade ju gästartister också.
Ja.
Och då hade jag lyckats lura ut i förväg vem som skulle vara gästartist.
Ja.
Och eftersom jag känner en hel del artister så vill man gärna gå och kolla när en kompis eller någon som man kände igen. Och ibland gick man ju dit och bara chansade. Då tror jag att det var, så var det inte alls den, utan var en annan gäst. Så att det gjorde ni bra.
Ja, just det. Ja, det var ju så att Sara Leander debuterade ju på Borås gamla teater. Hon fick hoppa in för någon var sjuk i en rollfru. Och då sjöng om den där "Vill ni se en stjärna, se på mig". Och nu var det ju mycket debatt om Borås när den gamla teatern revs. Det var en underbar teater med en väldig stämning och atmosfär i. Så vad vi gjorde i finalen det var att vi byggde upp det där igen. Inte i stor, inte i full skala, men i alla fall. Det ur dammet reste sig plötsligt på Borås gamla teater upp. Och så öppnades ridån och utkom dagens gästartist klädd som Sara Leander. Vi hade en klänning som passade alla. Både här Peter Harrison och mycket smala flickor som, ja, vad det kan det vara för något. Det var intressant. Och då sjöng de först den där Vill ni se en stjärna, och sen gjorde de ett eget nummer som det kommer ihåg.
Hur är det med ditt förhållande till Borås då? Har inte Borås uppmärksammat det med något pris?
Nej, faktiskt inte. Men min pappa fick stjärnsköldsmedaljen som är motsvarigheten till Sankt Eriksmedaljen. Men ja, jag har ju inte varit här så mycket så att jag har inte gjort mig förtjänt av den. Men priset var väl att det var utsålda föreställningar. Jag tror att det är den mest spelade, den som har dragit mest publik i Borås stadsteaters historia i varje fall. Det var ju en belöning.
Då får vi så här lite avslutningsvis tacka Helge Skog för att du tog dig tid för den här intervjun. Och sen får vi önska dig lycka till imorgon på teatern när du ska göra din larmar och göra sig till.
Jag ska larma och göra mig till så gott jag kan. Tack så hemskt mycket.
Tack ska du ha, Helge.